ha Linköpings mest ekumeniska pastor. Det sa jag utifrån förra gången då jag berättade att jag nästan har arbetat i alla frikyrkor här i stan. Och just nu jobbar jag deltid i Ekumenia kyrkan i Linköping. Och så predikar jag här ungefär en gång i månaden. Och nu är ni ju inne i en serie utifrån Johannes evangeliet om när liksom på vägen till Jerusalem, det sista som händer innan Jesus dör och uppstår. Och idag är det en svår text. Jag vet att en del av er har samtalat om den i er husförsamling. I den här texten så händer det två saker. Dels så äter Jesus en måltid tillsammans med lärjungarna. Och dels så for Satan in i Judas. Och det är de två sakerna jag kommer ta fasta på i den här predikan. För när det kommer till Johannesevangeliet, jag vet inte om ni har tänkt på det. Men Johannesevangeliet är ju radikalt annorlunda än de tre andra evangelierna, Matteus, Markus och Lukas. Och när det kommer till dagens predikan då, så sticker Johannes evangeliet ut, för att i Johannes så finns det inga demonutdrivningar. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är ju ganska många sådana berättelser i Matteus, Markus och Lukas, hur Jesus driver ut demoner. Men i Johannes finns det inga demonutdrivningar. Däremot har vi då, vi ska strax läsa den här texten, orden om att Satan får in i Judas. Sen finns det ju ingen berättelse om hur Jesus instiftar nattvarden i Johannes evangeliet. Trots att då Jesus äter en sista måltid här med lärjungarna, så kan vi inte läsa om några instiftelseord. Ni vet när Jesus säger tag och ät, detta är min kropp och sådär. Det är lite speciellt med Johannes evangeliet. Och tro det eller ej, så hör de här sakerna ihop. Att det inte finns någon demonutdrivningsscen i Johannes evangeliet och att Jesus inte instiftar nattvarden. De sakerna hör ihop i Johannes evangeliet. Och det kommer den här predikan handla om. Men nu läser vi och sen ber vi en bön om hjälp att liksom förstå den här texten. Kommer upp på väggen. Och det är Johannes kapitel 13, vers 18 och framåt. Och nu kommer vi ju rakt in i ett sammanhang. Förra veckan var det ju Jesus som tvättade lärjungarnas fötter. Och så pratar han om det som ska hända. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas. Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. Jag säger det redan nu innan det sker, för att ni när det har skett ska tro att jag är den jag är. Sannoliken jag säger er, den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: sannoliken jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom. Och Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Jesus svarade: han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet for Satan in i honom, och Jesus sa: gör genast vad du ska göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut, och det var natt. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du har gett oss Jesus Kristus, livets ord och livets bröd. Nu ber vi att du skulle komma med din helige ande och hjälpa oss att förstå den här texten. Ge oss andlig näring, ge oss insikt och vishet och kunskap om vem du är och det liv du har kallat oss att leva. Amen. Dagens text handlar alltså om den sista måltiden som Jesus åt med sina lärjungar. Den här natten då han blev förrådd. Och enligt Paulus och enligt de tre andra evangelierna så är det ju den här kvällen som Jesus instiftar nattvarden. Och trots det så skriver ju Johannes ingenting om det. Varför då? Det kan ju vara så att Johannes som antagligen skriver allra sist av de här fyra evangelisterna känner att han vill lägga fokus på något annat. Han vill berätta någonting som de andra inte har berättat och därför ger han mer utrymme åt fottvättningen som ju förra söndagens predikan handlade om. Men tyvärr är det inte så enkelt, för det är inte bara så att Johannes utlämnar en berättelse om hur Jesus liksom instiftar nattvarden, utan det är också så att Johannes tidigare lägger dramat en dag. Jag vet inte om ni har tänkt på det när ni läser Johannes evangeliet. Om vi får upp nästa bild här. Lite sammanfattande information som jag kommer säga nu, för det blir lite krångligt. Vilken dag dör Jesus? Enligt Matteus, Markus och Lukas så dör Jesus den 15 Nisan. Nisan är en judisk månad och den judiska kalendern utgick ju från månkalendern. Så även om vi liksom har de här datumerna för Jesu död så vet vi inte vilket datum det var i vår kalender, för vi vet inte vilket år Jesus dog. Men nåväl, så enligt de tre andra evangelierna så dör Jesus den 15 Nisan, men enligt Johannes så dör han den 14 Nisan. Och enligt Moseböckerna så ska man äta den här påskmåltiden där påskalammet ingick den 14 Nisan. Och hur vet vi då att Johannes har den här liksom, datumförskjutningen? Jo, dels så verkar det ju som att lärjungarna inte äter en påskmåltid utan en helt vanlig måltid. Men också för det som står Johannes 18. För alla evangelierna är överens om att den här kvällen då Jesus grips, då förs han till det judiska rådet och förhörs där. Och nästa dag så överlämnas han till de romerska myndigheterna. Och då säger Johannes så här: från Kajafas, som var en av de överste prästerna, förde de Jesus till residenset, alltså till romarna. Det var tidigt på morgonen, själva stannade de utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Så enligt Johannes 18, så det här gänget som har gripit Jesus, de har ännu inte firat någon påskmåltid, utan det ska de göra på kvällen. Alltså dör Jesus i Johannes evangeliet den 14 Nisan, dagen då man slaktar påskalammet. Medan enligt de andra evangelierna så dör Jesus nästa dag. Och så när dör Jesus? Det känns ju som en ganska viktig grej, liksom den mest centrala i evangelierna. Hur kan det vara så att det skiljer sig åt? Är det någon av dem som har fel? Nej, för att den tidiga kyrkan valde ju att ta med alla de här fyra evangelierna för att de hade rätt. Alltså de förkunnar sanningen. Så för den tidiga kyrkan var det här inget problem. Varför då? Antingen är det så att för dem var det inget problem att man gjorde såna här konstnärliga friheter för att göra en teologisk poäng. Och läser man Johannes evangeliet så förstår man att det här med att Jesus dör samma dag som påskalammen slaktas är viktigt för Johannes. Och det ska komma in på snart. Men det kan också vara så att man på den här tiden faktiskt firade påsk vid olika datum. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Alltså, i kristenheten idag så firar ju vi skandinaver jul en dag tidigare än alla andra. Vi firar julen så 24, medan andra firar den 25. Och det här påskfirandet som ju skulle firas i Jerusalem, då samlas ju människor från hela Medelhavsregionen, från olika områden. Firar påsk i Jerusalem, och man kanske utgick från olika kalendrar, och det var praktiskt bra, för det var ju väldigt mycket folk som skulle slakta lamm liksom, på det som man menade var påskdagen i templet, så alla kanske inte fick plats. Och när man har funderat kring det här liksom, hur kan det vara så att det skiljer sig åt, så finns det lite olika teorier. En del menar att ja, alla firade påsk liksom den 14 Nisan, men man hade lite olika kalendrar. En del utgick från månen och andra från solkalendern. Och man vet att en judisk grupp som kallades för essäna och som fanns på Jesu tid, de utgick från en annan kalender. De utgick från solkalendern. Så det kan vara en av anledningarna att man har olika kalendrar. En annan sån här teori, det är att det kanske fanns olika praxis kring hur man skulle göra om den 14 Nisan inträffade på en sabbat, alltså på en lördag, den judiska sabbaten. Och att för att kunna liksom följa sabbatsreglerna så firade man i så fall påsk en dag tidigare. Och att det kan ha varit så att fariseerna, noggranna, de gjorde så att de firade påsk en dag tidigare för att inte bryta mot sabbatsreglerna. Medan det judiska ledarskapet, prästerna, det judiska rådet firade på den dag det skulle vara. Och när man ska berätta någonting, eller predika för den delen, så är det ju så att man förenklar, för man kan inte ha de här långa utvikningarna. Och kanske är det så att evangelisterna känner till att det finns lite olika praxis när det kommer till påskfirandet. Men man liksom lyfter inte fram det, utan man utgår från att det var påsk den här dagen. Och det gör att vi har de här skillnaderna, att man gör olika poänger. Där Matteus, Markus och Lukas vill göra en poäng av att Jesus förnyar påskmåltiden och instiftar nattvarden. Därför blir liksom det datumet. Medan Johannes vill göra en annan poäng och lyfta fram att Jesus är påskalammet. Och då kan ju inte Jesus instifta, ha den här påskmåltiden, för då är han ju redan död. Eftersom man firar den här måltiden efter att påskalammet har slaktats. Och det här med att liksom prästerskapet kanske firade påsk vid en annan tidpunkt, fokuserar på ett annat datum, eller att Jerusalem hade ett annat datum, tycker jag stämmer lite utifrån Johannes. För Johannes har lite högtidsfokus, Jerusalemfokus i sitt evangelium. Nog med det här med datum. Nu ska vi försöka förstå, vad har Johannes för nattvardssyn? Och hur hör det här ihop med det här med att det inte finns några demonberättelser i Johannes evangeliet? Nattvarden är inte oviktig för Johannes, snarare tvärtom. Den är jätteviktig, och därför berättar han det liksom på ett annat sätt. Så Johannes har ingen sån instiftelsetext, men däremot har han bröllopet i Kana, det är till kapitel 2, där Jesus förvandlar vatten till vin. Det är en slags nattvardstext, hur Jesus ger oss det nya vinet. Sen har vi Johannes 6, där finns ett bröd under. Det finns i de andra evangelierna också. Men Johannes gör en mycket större grej av det och säger att Jesus är livets bröd som har kommit ner från himlen. Och så gör han då en poäng av att Jesus är påskalammet. Och det finns flera detaljer i Johannes evangeliet som pekar mot att Jesus är påskalammet. Och de enklaste att förklara, för det finns flera, är de här två. Dels så skulle påskalammet väljas ut 6 dagar innan påsk. Och i kapitel 12, vers 1 i Johannes evangeliet så står det att 6 dagar innan påsk så var Jesus i Betania. Och det var ju då han blev smord med olja av Lazarus syster. Och den här händelsen tolkar Jesus som att han, det är en slags förberedelse för hans begravning. Så där blir det någon slags, Jesus kommer att dö. Och att Johannes liksom tolkar den här händelsen som att nu väljs påskalammet ut 6 dagar före påsk. Så det är en grej, en sån här detalj som visar att Jesus är påskalammet. En annan detalj är att Johannes betonar att benen inte krossades på Jesus, alltså skelettet. Det är en formulering som bara finns ur Johannes evangeliet. Och enligt andra Mosebok 12:46 så fick man inte krossa benen på påskalammet. Så det finns flera såna här små detaljer som pekar Jesus är påskalammet. Men det är de två enklaste att förklara. Den judiska påsken firades ju till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten. För att den sista dagen i Egypten som Israels folk var där, då slaktade man ju lamm och blodet strök man på dörrposten. Och så blev det ett beskydd när en dödsängel går runt i Egypten. Och det är den händelsen som till sist gör att farao släpper makten över Israels folk. Så det är en slags maktkamp som sker den här natten. En maktkamp mellan Gud och liksom farao. Och när Jesu död det Johannes, hur Johannes beskriver Jesu död är också som en slags maktkamp och faktiskt som en slags exorcism. Det är ju ett finare ord för det här med demonutdrivning. En exorcism är också någon form av maktkamp mellan det onda och det goda. Och Jesus beskriver faktiskt sin egen död på det sättet. Om vi går till Johannes 12, kommer upp på väggen. När Jesus talar om sin död i den här berättelsen, när han bland annat säger det här med vetekornet som faller ner i jorden, så säger Jesus här: nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Och det ord som används för att fördrivas här, det är samma ord som de andra evangelierna använder när Jesus driver ut demoner. Så man skulle kunna säga att i Johannes evangeliet så äger det bara rum en jättestor gigantisk demonutdrivning eller exorcism. Och det är korset. Det är då liksom mörkrets välde drivs ut från världen. Enda gången det står om demoner i Johannes evangeliet, det är när Jesu motståndare beskyller Jesus från att vara besatt. Annars står det ingenting om demoner just i Johannes evangeliet. Så det är ju på ett sätt ingen demonutdrivning som sker på korset, men som den här texten sa, det som händer är att den här världens härskare som är döden och synden fördrivs. Så det är en slags exorcism, en slags maktkamp som sker på korset. Och när Jesus då pratar om det onda i Johannesevangeliet så använder han inte ordet demoner, men han pratar om Satan, han pratar om djävulen och han pratar om denna världens härskare som i den här texten. Om vi då går till en annan text där det här, när Jesus pratar om det onda, så har vi här Johannes 6 där Jesus pratar om Judas. Jesus sa, har jag inte själv valt ut er 12 och ändå är en av er en djävul? Han menade Judas, Simon Iskariots son, till denna skulle förråda honom och han var en av de 12. Och den här texten visar ju att vi kan inte ta de här orden Satan och djävul bokstavligt. Utan Jesus verkar använda de här orden för en slags bild för det onda. Judas är ju inte djävulen. Men det här liksom att Jesus använder de här orden för att tala om det onda. Det är mer på en slags bildlig, metaforisk nivå. Därför kan han säga att Judas är en djävul. Jag tänker att vi kommer från olika kristna sammanhang och en del av oss är nya i kyrkan och vi har väldigt olika liksom uppfattningar om det onda och hur man ska se på det här med demoner. Och i vissa sammanhang, karismatiska sammanhang där man kan få prata mycket om demoner, så kan ju detta med demoner vara ett sätt att liksom slippa ta ansvar för våra handlingar. Att man liksom förlägger det onda någon annanstans än hos själva. Men vi har alla ett val. Och Judas hade ett val. Och i Johannes, i det här evangeliet, så handlar valet om man vill stanna och vara hos Jesus eller inte. Evangeliet, Johannes evangeliet börjar med att lärjungarna frågar Jesus, var bor du någonstans? Och Jesus säger, ja, men kom med och se var jag bor. Och så står det att de stannade hos Jesus den dagen. Och det här ordet stanna, förbli är viktigt i Johannes evangeliet. Och i avskedstalet sen så uppmanar Jesus och säger, stanna hos mig, förbli i mig, var i mig. Och Judas blir ju ett exempel på en person som inte gör det. Han vill inte vara i den här i Jesus, hos Jesus, utan han lämnar bordet och går ut i natten. Och det är Johannes ensam om, till skillnad från andra evangelierna, att betona att Judas lämnade bordet, lämnade måltiden. Han gick bort från Jesus och det var hans val. Och när han lämnar Jesus liksom, så ställer han sig under en annan makt. Och när det står att Satan får in i Jesus så betyder inte det att han blev besatt. Utan den här formuleringen om att Satan får in i Judas kan vara en slags kontrast mot det som Jesus sen säger i Johannes evangeliet om att vi ska vara i Gud och Gud ska vara i oss. Det är någonting som finns starkt i avskedstalet. Vi ska vara i Gud, Gud ska vara i oss. Och det betyder ju inte att vi liksom förlorar vår vilja eller vårt ansvar när vi är i Gud. Så att i Johannes verkar finnas en slags dualism, två makter, två sfärer man kan vara i, två herravälden. Och Judas går bort från Jesus och ställer sig liksom i dödens tjänst. Och även om man är slav eller någons tjänare så har man ju fortfarande en fri vilja. Vi har fortfarande ansvar, även om vi liksom tillhör någon. Och den här påskberättelsen som det här påskalammet liksom är insatt i handlar ju om tillhörighet, vem man tjänar, vem man tillhör, vilken sfär, vilket rike. En befrielse in i liksom Guds rike. Så om vi nu går ner för landning. Den här predikan har handlat om att vi kan se att Johannes berättar om påsken på ett annat sätt än de andra evangelierna och betonar att Jesus är påskalammet. Och därför utgår han från en annan kalender. Och det finns inga demonutdrivningar i Johannes evangeliet, utan han verkar ha en liten annan syn på det onda, där det mer handlar om liksom vilket rike man tillhör, vem man tjänar. Och att korsdöden är som en slags exorcism, då döden, synden, det onda tappar makt. Och Jesus beskriver det onda liksom som denna världens härskare. Och när vi tittar ut över världen så ser det ju lite ut som att de onda styr. Och då säger Jesus i avskedstalet att den heliga ande har till uppgift att påminna oss om att denna världens härskare är dömd. Det står i Johannes 16, vers 11. Den heliga ande har till uppgift att påminna oss om att den här liksom exorcismen, den här maktkampen har ägt rum. Det behövs bara en sån här liksom maktkamp. Och den har redan ägt rum. Och vi behöver leva utifrån tron på det. Att onda har förlorat makten. Att dagen D redan har ägt rum. Att det bara är slags dödsrosslingar kvar. Och det är ett tema som också finns starkt i Johannes evangeliet, eller i Uppenbarelseboken, som också liksom associeras till Johannes. Det ser ut som att det onda härskar. Men inte om man tittar utifrån himlens perspektiv. För lammet är slaktat. Den stora exorcismen har liksom redan ägt rum. Och vi behöver liksom acceptera det, tro det och förbli hos Jesus och inte vara som Judas och gå bort från Jesus. Utan liksom hålla oss till påskalammet. Så den heliga ande har till uppgift att påminna oss om att denna världens härskare är dömd och fördriven. Och den här måltiden har också till uppgift att påminna oss om det. Det här är liksom det slaktade påskalammet. Judarna skulle fira den här måltiden till minne av sin befrielse. Och det gör vi idag också. Vi påminner oss om vem som har makten. Och det är det slaktade lammet. Låt oss be. Gud, hjälp oss att lyfta blicken och komma ihåg vem det är som sitter på tronen. Det är så mycket om politik nu på nyheterna, om olika härskare. Hjälp oss att lyfta blicken och komma ihåg att det är det slaktade lammet som har segrat. Kom helig ande, påminn oss om detta och låt oss räta på ryggarna. Välsigna vårt nattvardsfirande idag. Amen.